الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم أما بعد، لكم فرام تل حديث شوغي فم آه الأربعين النووية. وفي كمر إن شاء الله تعالى إدوغ قوينا حديث شوغي فم وحديث شوغي سكس بودا هان لاروم اتليكنا دأمنا ودأر الصدقة وكات يرى قودا يانينار. Och vi börjar med att läsa den första hadithen, hadith Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu. Och vi läser först på arabiska och sen på svenska. An Abi Dharr radiyallahu anhu aydan anna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qalu lin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah dhahaba ahlud duthuri bil ujur يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. أبو الذر برتر أكسو وقولت أكسو قلت الباكة الفر حديثا صم också berättades av Abu Dharr. Abu Dharr berättar att några av profetens sahaba radiyallahu anhum wa sallallahu alaihi wasallam sa det till profeten sallallahu alaihi wasallam: de rika har tagit all belöning. De ber som vi ber, de fastar som vi fastar och de skänker av sitt överflöd till välgörenhet. Och då så svarade profeten alaihi wasallam: har inte Allah givit er sådant också som ni kan skänka bort? Sannoliken så är varje tasbiha, att säga subhanallah, en sadaqa. Varje takbira, att säga Allahu Akbar. Tahmida, att säga alhamdulillah. Wa tahlila, att säga la ilaha illallah, en sadaqa. Att uppmana till det goda är en sadaqa. Och att förbjuda det onda är en sadaqa. Och att ni har samlag är en sadaqa. Och då så sade de: ja Rasulullah, får vi belöning för att vi tillfredsställer våra lustar? Och då så svarade profeten alaihi salam: skulle det inte vara en synd om någon tillfredsställde sin lust på ett förbjudet sätt? Så om någon tillfredsställer sina lustar på ett lagligt sätt så belönas han för det. Berättad av Muslim. Ja. I denna hadith så kom en grupp av sahaba. Och det nämns i en annan hadith att de var al-fuqara min al-muhajirin. Dessa sahaba var de fattiga från de som utvandrat från Mekka till Medina. De kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och de nämnde att de rika av sahaba har fått all belöning. De ber med oss som vi ber. De fastar så som vi fastar. Men de gör någonting utöver det som vi gör. De har pengar och vi har inte pengar. De skänker sina pengar till behövande. Sadaqa. Vilket vi inte gör. Så de får belöning som vi inte får. Yani här så trodde de här sahaba radiyallahu anhu att sadaqa är begränsat till att skänka pengar till fattiga. Och då så svarade profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam att Allah أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ. Har inte Allah också gett er sånt som ni kan skänka i sadaqa? Något som är sadaqa för er. Sadaqa är inte bara att skänka pengar. Det är någonting utöver det. Och så nämnde han exempel på sadaqa. Han sa att säga subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, det är sadaqa. Och i en annan hadith så sa han att ni efter varje bön säger Subhanallah, alhamdulillah och Allahu Akbar 33 gånger. Det är också sadaqa. Så att göra dhikr är sadaqa. Och sen så sa han att påbjuda det goda och att förbjuda det onda är sadaqa. Och till och med när ni har umgänge så är det sadaqa. Och där blev sahaba förvånade, säger Rasulullah. Ska en person tillfredsställa sina lustar, shahwa, och han ska få belöning? Och då så nämnde profeten al-Islam en liknelse. Om personen går och tillfredsställer sina lustar på ett förbjudet sätt, är det inte haram? Får han inte synd? Jo. Yani, motsatsen, om han tillfredsställer dem på ett halal sätt, då får han belöning. Och denna hadith finns då i Sahih Muslim. Och denna hadith bevisar många saker. Den bevisar bland annat att sahaba radiyallahu anhum var väldigt måna om att göra goda gärningar. Hirsu sahaba ala kulli khair. Och de tävlade i att göra goda gärningar. Som Allah ta'ala har beordrat muslimerna i Koranen. Fastabiqul khairat. Allah säger tävla i det goda. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Allah nämner också att man ska tävla till er herres förlåtelse, till ett paradis och så vidare. Så muslimer ska tävla. Och sahaba, inte bara att de tävlade, de blev ledsna om andra gjorde gärningar som de inte kunde göra. De var ursäktade. De får ingen synd på sig. Men wallahi, de blev ledsna. Som här. De gick och blev ledsna över att de inte hade pengar att ge till fattiga. Allah ta'ala nämner också i surat Tauba, vers 92, att en grupp av sahaba kom till profeten alaihissalatu wassalam och bad om hjälp, stöd för att få gå ut i jihad fi sabilillah. Att få ett riddjur, att få vapen. De fattiga ägde ingenting sådant och kunde därför inte gå ut i jihad. Som då Allah ta'ala säger: وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Det är inte heller någon synd på dem som kommer till dig och ber om ett riddjur. Och du säger att du inte har något riddjur. Och de vänder sig bort med ögonen fyllda med tårar. De gråter. Ja. Hazanen. De är ledsna i sorg över att de inte har någonting att spendera. De gråter för att de inte får gå på jihad fi sabilillah och offra sina liv för Allahs skull. Många skulle tänka att alhamdulillah, jag slipper gå. Många idag, eller hur? Men här sahaba gråter för att de inte har någonting att ge sig ut i jihad fi sabilillah. Så sahaba radiyallahu anhum var väldigt måna om allting gott och tävlade i att göra goda gärningar. När sahaba här kom och sa till profeten alaihissalatu wassalam att de rika har försvunnit eller tagit all belöning. Dhahaba ahlud dhuthur bil ujur. De sa det inte av avund eller hasad. Det var inte hasad. Att varför vi fattiga och de rika. Det var inte så. Utan det var mera el-ribta. Ribta betyder att man önskar samma goda som någon annan har. Till exempel, du ser någon läsa Koranen fint. Du önskar att du också kunde läsa Koranen lika fint. Det här är inte hasad. Det här är inte avund. Avund är om du ser någon person, han är rik. Och du tänker, varför är han rik? Han förtjänar inte att vara rik. Jag borde ha hans pengar istället. Jag hoppas han förlorar sina pengar. Det här är avund. Och det är haram. Ribta, det är tillåtet. Att du ser en person som är rik, spenderar pengar fi sabilillah, han bygger moskéer överallt och så vidare. Du tänker, jag önskar att jag också hade pengar så att jag kunde göra samma sak. Det här är tillåtet i islam. Och det var det här som sahaba sökte. De avundades inte, utan de sökte samma belöning som de fick när de då skänkte sadaqa till fattiga. Och sen så nämnde profeten alaihissalatu wassalam goda gärningar som också är sadaqa. Yani sadaqa är inte bara att skänka pengar till fattiga och behövande. Utan sadaqa är faktiskt allting gott som du gör. Och det här är många som inte vet om. Det är ett väldigt brett begrepp. Det har berättats i Bukhari och i Muslim att profeten alaihi salatu wassalam, han sa: kullu ma'rufin sadaqa. Allting gott du gör är sadaqa. Kullu ma'ruf är sadaqa. Yani salah, sadaqa. Som sadaqa, hajj sadaqa. Och vi kommer nämna många exempel. Men allting gott du gör i islam är sadaqa. Och så nämnde profeten alaihi salam exempel på sadaqa. Och han sa att varje tasbih, tahmid, takbir och tahlil, de här fyra adhkar, är sadaqa. Att säga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Alla dessa är sadaqa. Och vi nämnde för två lektioner sedan belöningen och dygden av dessa fyra ord. Är det någon som minns någonting? Kamal.
Att synderna faller som
att de här fyra orden, Allah ta'ala suddar bort synder om du gör dhikr, säger subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, i vilken ordning som helst. När du gör detta så suddar Allah azza wa jall bort dina synder. Någonting mer? Allah ta'ala planterar ett träd i Jannah. Naam. Naam, det väger tungt på domedagens våg. Kalimatani, habibatani, ila rahmani, khafifatani, ala lisani. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Någonting mer? Det jag vill komma till,
Bästa ordet som...
Aywa. Ahabbul kalama ila Allah azza wa jall. Profeten alaihi salatu wasalam, han sa de mest älskade orden hos Allah i fyra ord. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Och han sa det spelar ingen roll med vilken du börjar. Och han sa också de är de mest älskade orden till mig, eller de är mer älskade till mig än allting som solen har stigit över. Så de är sadaqa. Sen nämnde också profeten alaihi salatu wassalam al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, eller att påbjuda det goda och att förbjuda det onda, att det också är en form av sadaqa. Det är också en form av sadaqa. Och här nämner ulema att sadaqa delas in i två kategorier. Al-qasir wa al-muta'addi. Goda gärningar generellt delas in i två kategorier. Al-qasir, den som går tillbaka till individen själv och kanske inte gynnar någon annan människa. Som att göra dhikr. När du säger subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, du får hasanat, du blir inshallah förlåten, Allah höjer dig i nivåer. Men det kanske inte gynnar någon annan människa. Det här är al-qasir, det som går tillbaka till dig. Sen har vi al-muta'addi, goda gärningar som gynnar andra människor. Som till exempel att påbjuda det goda, att förbjuda det onda. Det gynnar andra människor. Att skänka pengar till andra människor. Det är sadaqa muta'addin. Och sen så sa profeten alaihi salatu wasalam att en person till och med får sadaqa om han har umgänge med sin fru. Om han har sexuella relationer med sin fru så får han sadaqa. Han får belöning. Eller det är sadaqa. På vilket sätt då? Jo, att en person till exempel skyddar sin kyskhet och inte faller in i zina. Att en person tillfredsställer sin fru som också har lustar. Så det ger henne någonting hon vill ha. Det är också sadaqa. Att Allah Azza wa Jal har beordrat människorna i Koranen att vara goda mot sina fruar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Och att ha umgänge med sin fru är att behandla henne väl. Att vara god mot henne. Att söka barn också. Att vilja ha barn är också en god gärning i islam. Så här använder ulema, de nämner att vardagliga gärningar kan bli goda gärningar. Vi har eller adat eller mubahat, saker som är vardagliga som kanske inte faller in under ibada, under dyrkan. Men här har vi vardagliga saker som kan falla in under dyrkan, som du kan få belöning för. Och vissa av ulema, kanske majoriteten, säger att man måste ha en god avsikt. Andra av ulema säger nej. En muslim belönas för allting gott han gör. Om du bara har sagt i shahada till att du är muslim och du har sexuellt umgänge, Allah kommer ge dig hasanat. Men du får självklart mera hasanat om du har en god avsikt. Om din avsikt är att jag vill ha barn, jag vill att umman ska bli stark, jag vill tillfredsställa min fru som Allah har sagt att jag ska göra, och så vidare. Om det här är din avsikt, då får du belöning för det. Och vi har pratat om det här förut också, att en person kan få belöning för att han sover. Eller hur? Med vilken avsikt? Att få styrka och kraft att göra mera goda gärningar. En person kan få hasanat när han går och jobbar. Arbeta. Hur? Du har nia att försörja din familj. Du har nia att skicka pengar till din pappa och mamma som är i behov. Du har nia att kanske samla till att gifta dig. Att åka på hajj och så vidare. Då blir ditt arbete blir inshallah ibadah. En person kan få god hasanat genom att studera dunya kunskap. En person studerar till läkare till exempel med avsikten av att hjälpa muslimer. Då får han belöning för sina studier och så vidare. Tayyib. Vad lär vi oss av hadithen? Sheikh Abdul Mohsin Al-Abbad hafizahullah säger, vi lär oss av hadithen att sahaba var väldigt måna i att göra goda gärningar. Och till och med tävlade i att göra goda gärningar. Två, vi lär oss av hadithen att sadaqa inte begränsas till att skänka pengar till behövande. Det är grunden i sadaqa. Men sadaqa är ett mycket bredare begrepp än så. Och som vi nämnde hadithen, kullu ma'rufin sadaqa. Och vi nämnde att sadaqa kan vara dhikr. Det kan vara att påbjuda det goda, att förbjuda det onda. Att lära ut kunskap, som det har berättats från Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, att han sa ta'limul ilm liman la ya'lamuhu sadaqa. Att lära ut kunskap till den som inte kan den är sadaqa. Och här nämner ulema att den här sadaqa med till exempel da'wa, att påbjuda det goda och förbjuda det onda och lära ut islam, kan vara bättre än att göra sadaqa med pengar. Det kan vara bättre än att ge sadaqa med pengar. Som Sheikh Ismail al-Ansari rahimahullah säger i hans förklaring på denna hadith, anna sadaqa la takhtassu bil mal. Sadaqa begränsas inte till pengar. Bel robbama kanat sadaqa bighayrihi afdal. Att göra sadaqa med någonting annat än pengar kanske är bättre. Mithlu al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Fa innahu du'a'un ila ta'atillah. För det är ett kall till att lyda Allah och ett kall till att hålla sig borta från synder. Och det här är bättre än att gynna någon med pengar. Och samma sak att lära ut nyttig kunskap till någon. Wa qira'atul Qur'an. Att lära någon att läsa Koranen. Och så vidare. Så sadaqa är inte begränsat till att skänka pengar. Utan sadaqa är ett mycket bredare begrepp än så. Till och med så sa profeten alaihissalatu wassalam, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Att du ler i din broders ansikte mot din broder är en sadaqa. Som du får belöning för. Mashallah, vilken generös herre vi har. Om du bara ler åt en broder, alla ger dig sadaqa. Mashallah. Och mer än så. Profeten alaihi sallam rabblade upp goda gärningar till en av sahaba. Och han nämnde att han inte kunde. Och då så avslutade profeten med att säga alaihissalatu wassalam: "Wa takuffu ash-sharr 'ani an-nas fa innaha sadaqa." Att du skyddar andra från din ondska är sadaqa. Genom att du inte skadar någon. Att du bara är tyst. Du kanske inte säger fula saker om någon. Du inte slår någon. Det här är sadaqa. Inte bara att du gör saker. Att du låter bli att göra saker är också sadaqa. Så generellt allting gott faller in under sadaqa. Sen säger sheikhen, vi lär oss också att الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتحليل. Att jag uppmuntras i denna hadith till att göra dhikr. Dessa fyra dhikr som nämndes. Och att om man gör det så är det sadaqa till en själv. Vi lär oss också av hadithen att den som inte klarar av att göra en form av dyrkan istället ska göra någonting annat. فَإِنَّهُ يُكْثِرُ مِنَ الطَّاعَاتِ أَلَّتِي يَقْدِرُ عَلَيْهَا. Kan du inte göra någonting i islam, gör istället någonting annat. För walhamdulillah, Allah azza wa jall har öppnat dörrarna till gott. Abwab al-khayr kathiratun jiddan. Du klarar inte av att göra allting som islam har kommit med. Utan man försöker så gott man kan att göra goda gärningar. Och det kan hända att du kanske inte kan göra vissa saker. Som här. Du kanske inte har pengar. Du kan inte ge sadaqa till fattiga. Vad gör du då? Du kanske fastar, du gör mera salah. Och du söker kunskap, läser Koranen, lär ut kunskap och så vidare. Så det är inte alla som kan göra allting. En människa kanske vill fasta men kanske är sjuk. Det betyder inte att dörren till Jannah är stängd. Alhamdulillah, Allah har öppnat andra dörrar till Jannah. Eller hur? Till goda gärningar. Så kan man inte göra någonting, gör man istället det man kan. Den femte lärdomen är al-hathu 'ala al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Att vi uppmuntras till att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och att det är sadaqa som man ger till sig själv och till sina andra bröder. Den sjätte nyttan, att en person tillfredsställer sina lustar med en god avsikt, är en sadaqa till sig själv och till sin familj. Den sjunde nyttan, muraja'at al-alim fima qalahu litathabbut fihi. Att man ställer en följdfråga för att kolla att det som sheikhen sa är korrekt eller att man har förstått rätt. Ibland kanske man frågar en lärd person en fråga och han svarar, du förstår inte riktigt. Eller du kanske vill ha bevis. Eller du kanske vill ha att man förtydligar ditt svar. Då är det inte typ haram eller fel eller ohyfsat att ställa en följdfråga. Utan det är någonting som är till och med kanske rekommenderat. Och beviset är här, ett av bevisen här. Att när profeten alaihissalam, han sa till och med sadaqa att ha umgänge med sin fru. Sahaba, de var inte tysta utan de blev förvånade. De sa, ska en person tillfredsställa sina lustar och få belöning? Och så svarade profeten sallam. Vilket är bevis på att man får ställa följdfrågor. Som då profeten alaihissalam också nämnde att när ett dajjal kommer, antikrist, så kommer den första dagen han är på jorden att vara lika lång som ett år. Första dagen kommer vara lika lång som ett år. Då så sa sahaba, ya Rasulullah, hur ska vi göra salat den dagen? En full fråga, eller hur? Så han nämnde att ni ska räkna ut taqdirun ala. Genom varje 24 timme ska ni göra 5 salat. Även om solen är uppe i flera månader. Och 24 timme gör ni 5 salat. Så alla kulihal, följdfrågor. Och den sista nyttan vi lär oss av denna hadith är ithbat al-qiyas. Den är ett bevis för det som kallas för al-qiyas. Analogi. Att man jämför någonting. Det är ett av islams, vad kan man säga, i usul al-fiqh. Så räknar man upp vad som räknas som bevis i islam. Koran är bevis. Sahih hadith är bevis. Ijma är bevis. Det som hela umman är överens om. Det som sahaba är överens om. Eller det som sahaba säger. Är också bevis. Det finns vissa kriterier där. Och al-qiyas är också bevis. Analogi. Och det finns lite regler där också. Men till exempel. Någon kanske kommer till dig och säger idag att det står inte i Koranen att det är haram att röka hash. Ja? Det finns sådana som säger så. Det är halal. A'udhu billah. Det är haram. Men det är sant, det står inte i Koranen att det är haram att röka hash. Det står inte i hadith att det är haram att röka hash. Vad har vi då för bevis? Nej. Man kan likna det vid alkohol. Det blir qiyas. Men också som broder nämnde, vi har en generell hadith som säger att allting som berusar är haram. Allt som berusar och förstör dina sinnen och sånt är haram. Taib. Så i alla fall, det finns många liknande saker man kan använda här. Men qiyas är ett av bevisen i islam, om den är korrekt. Och vissa av sällan fördömde den qiyas som går emot bevisen. Att du har ett konkret bevis och sen ska du använda qiyas för att bevisa någonting som går emot bevisen. Det här fördömde Salaf och Saleh. Tayyib. Vi går vidare till nästa hadith som också kommer att ta upp det här med sadaqa. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنتين صدقة وتعين رجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة أو خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. نعم. إذن حديث سصا رسول الله صلى الله عليه وسلم att varje dag solen stiger så måste varje led i människans kropp utföra eller få en sadaqa. Att försona mellan två människor är en sadaqa. Att hjälpa någon med hans riddjur, hjälpa honom att sitta upp eller ta upp hans packning är en sadaqa. Ett gott ord är en sadaqa. Och varje steg ni tar till bönen är en sadaqa. Och att avlägsna ett skadligt föremål från vägen är en sadaqa. Berättad av Bukhari och av Muslim. I denna hadith så nämnde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att varje led, varje ben eller led i kroppen behöver sadaqa varenda dag. Och så nämnde profeten alaihi wasallam exempel på sadaqa. Och då kommer vi till den här mycket viktiga frågan. Vad menas med att varje led i kroppen behöver sadaqa? Och det nämndes i en annan hadith som sahih också, att människan har 360 ben i kroppen och de behöver alla sadaqa. Taib, 360 ben i kroppen som alla behöver sadaqa. Vad menas med att kroppen eller lederna i kroppen behöver sadaqa? Sheikh Ismail al-Ansari rahimahullah, han säger sadaqa fi muqabila ma an'ama Allahu bihi alayhi fi tilka as-salamiyat. Nah. Att man ger sadaqa till sin kropp eller för sin kropp är som en tacksamhet som man visar för den nåd Allah Azza wa Jalla har givit en i dessa leder. Id law sha'a la salabaha al-qudra wa fi dhalika 'adilun fa ibqa'uha yujibu dawam ash-shukr bit-tasadduq إذ لو فقد له عظم واحد أو يأس أو لم ينبسط لم ينقض. نعم. Så han säger här att vad menas med detta? Att man då ger sadaqa till sin kropp, det är som tacksamhet för att Allah Azza wa Jal har gjort din kropp frisk. Om Allah Azza wa Jal skulle vilja så skulle han ta bort styrkan i din kropp. Och han skulle ändå vara rättvis. Men att Allah Azza wa Jal skonar dig och låter dig behålla din hälsa i dessa kroppsdelar är någonting som kräver att du är tacksam. Och att du visar denna tacksamhet med att ge sadaqa. För kanske om du skulle förlora en av dessa leder så kanske det hela ditt liv skulle förstöras. وَعَظُمَ بَلَاوُهُ وَصَدَقَ تُدْفَعُ الْبَلَا. Yani det skulle orsaka en katastrof i din kropp. Eller hur? Vissa muskler och leder i kroppen är så viktiga att de kan göra så att en människa lider. Vissa har någon smärta på en liten del, eller hur? Och det, de får smärta hela livet på grund av en led. Så ulema säger att sadaqa tadfa'ul bala. Att skänka pengar skydda människan från katastrofer. Skydda människan från Allahs vrede. Som kommer nämnas senare i en annan hadith. Att sadaqa släcker Allahs vrede så som vatten släcker eld. Så när man skänker pengar så gör man det som en tacksamhet till Allah. Och Allah kommer att skydda dig från olika former av ondska. Så du har 360 leder i kroppen. Som alla behöver goda gärningar. Du visar alla tacksamhet genom att lyda honom. Och då kommer Allah azza wa jalla inshallah att bevara dina leder. Och det här är någonting som wallahi vi tar för givet, bröder. Den här hälsan, eller afia, som vi befinner oss i. Och man kanske inte uppskattar det här tills man ser hur andra har det. Man tar för givet det goda man har fått. Det finns en mycket rörande video om en man på YouTube. Jag tror han är i Saudiarabien. En muslim. Och han är helt förlamad i hela kroppen. Och de frågar typ, vad önskar du för någonting? Han säger, jag önskar två saker. Ett, att kunna krama min mamma. Två, att kunna göra sujud till Allah. Ja. Subhanallah. En sheikh han berättar att han gick in i sjukhuset och träffade en man som var helt bränd i hela kroppen. Han satt bara still så här. Ett helt år satt han still med utsträckta ben. Kunde inte röra på sig. Och framför honom låg en mushaf. Öppen. Koran. Så sheikhen han frågar honom typ, vad gör du hela dagen? Han säger, jag sitter bara här. Och jag väntar på att någon kommer förbi. Så kan jag fråga honom, snälla kan du byta till mig sida på Koran? Ja, han kan inte ens byta sida på Koran. Allah akbar. Så wallah, många saker tar vi för givet. Att kunna äta, andas, dricka. Många människor de behöver hjälp för sådana här saker. Så alhamdulillah att Allah har gett oss al-afia. Och vi ber Allah azza wa jalla att ge oss afia i kroppen och livet ut och i religionen. Så man ska tacka Allah azza wa jalla för det goda som man har fått. Och profeten alaihi wasallam han sa också här att man ska ge sadaqa varenda dag som solen stiger. Om han säger varenda dag, det kan betyda typ att man ska alltid göra goda gärningar. Men han betonar varenda dag där solen stiger, eller varenda dag måste man utföra goda gärningar. Kontinuerligt. Inte att man är en bra muslim på fredagar eller i ramadan. Varenda dag måste man göra sina förpliktelser. Och man måste också göra sunna gärningar. För att tacka Allah för det goda man har fått. Sadaqa. Och viss sadaqa man gör mot sig själv och andra är wajib. Och viss sadaqa är rekommenderad och utöver det som är wajib. Och det nämndes i en hadith också, en liknande hadith, att profeten alaihissalam han sa då att människan har 360 leder i kroppen som alla behöver sadaqa. Och han sa wa yujziu min dhalika raka'atani yarka'ahuma min ad-duha. Att vad som täcker sadaqa för hela kroppen är att du gör två raka salat duha varje dag. Och två raka duha, eller man kan bli fyra, eller sex, eller åtta, eller mera, är en starkt rekommenderad sunna. Profeten alaihissalam brukade be salat duha. Och duha betyder förmiddag. Och tiden för salat duha, som Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah nämner, är typ en kvart efter det att solen har gått upp. Till exempel om solen går upp idag 5:30. Fajr slutar 5:30. Och solen går upp 5:30. Då är tiden för duha, eller den börjar, 5:45. Qaida rumh. Irtifa al-shams, qaida rumh. Som avståndet av en pilbåge. Om du lägger en pilbåge så här så har solen gått upp sådär. Fram tills strax innan salatet duhur. Typ en kvart innan salatet duhur. Då är det ogillat att göra sunna böner. Och profeten s.a.w. ogillade att man ber när solen går upp, precis när den går upp, när solen går ner och precis innan solen går in i zenit, det vill säga dhuhr går in. Så tiden för dhuha är en kvart efter soluppgången till typ en kvart innan dhuhr går in. Men det är bättre att be dhuha när det är som varmast. Gärna vid 11-tiden, 11:30-tiden, någonting sånt. Men man kan be den 8 på morgonen, 9 på morgonen, 10 på morgonen. Och det kan vara 2 raka, det kan vara 4 och det kan vara 6 och det kan vara 8. Ja. Så det är en starkt rekommenderad sunna. Om du gör den så har du alhamdulillah gett sadaqa till hela kroppen. Så därför vissa av ulema och vissa rättfärdiga människor, man finner att de alltid är måna om att be de här 2 raka duha varje dag. Och Allah Azza wa Jal säger i en hadith Qudsi, Ya bini Adam, irka ali raka'atain fi awwalin nahar akfika akhirahu. Och kama qal. Att Allah Azza wa Jal säger, Ya bini Adam, människa, be 2 raka till mig i början av dagen så kommer jag ta hand, eller jag kommer hjälpa dig i slutet av dagen. Och den hadithen är sahih. Så gör man salat al-duha så får man inshallah hjälp av Allah Azza wa Jal. Tayyib. I denna hadith så nämnde profeten al-Islam olika exempel på sadaqa som man kan ge till kroppen. Och det här är inte ala sabil al-hasr. Det är inte att han begränsar sadaqa till dessa saker som nämns i hadithen. Utan sadaqa som vi sa är alla goda gärningar. Men profeten al-Islam nämnde här exempel. Och ett exempel är att man gör fred eller man försonar mellan 2 stycken människor. Al-Islah. الإصلاح بين الناس. Och Allah Azza wa Jal har också beordrat muslimerna att göra islah mellan muslimerna. Al-mu'minuna ikhwa, innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum. Allah Azza wa Jal säger att om troende är bröder så försök eller försona mellan dem. Försona mellan era bröder. Och att döma mellan 2 bröder eller att stifta fred mellan 2 bröder, det kan vara yakunu fil hukm aw as-sulh bayna mutanazi'ain bil 'adl. Det är antingen att man dömer mellan 2 personer som har en tvist. Du är duktig i att döma, du vet vad islam säger om detta, och de har en tvist, en har rätt och en har fel. Du dömer rättvist. Inte att du försummar och säger glöm allt vad som har varit. Till exempel någon säger han tog 1000 kronor för mig. Du kan inte bara säga, nej, glöm det som har varit. Nej, någon har rätt och någon har fel. Då dömer du rättvist. Att du tog pengarna och du är skyldig att ge tillbaka dem och så vidare. Det här är islah. Och Sheikh ibn Uthaymin, han säger, man kan inte bara glömma bort allting. Och säga, nej, glöm bort allting. Då har du dömt orättvist. Då har du tagit en annan människans rättighet. Det här är inte sulh. Men om man kommer fram till att han har rätt och han har fel. Och han sen vill förlåta sin bror, det är en annan sak. Taib. Eller sulh, att de är oense. Men de är ovänner på grund av någonting världsligt. Någonting som bara tjafsar någonting och du gör fred mellan dem. Och det här är någonting väldigt positivt i islam. Som Allah Ta'ala nämner i Koranen. La khayra fi kathiri min najwahum illa man amara bi sadaqa aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Att det finns inte mycket gott i människors hemliga möten eller sammankomster förutom dem som beordrar folk med sadaqa. Eller gott. Eller att stifta fred mellan människor. Surat An-Nisa 114. Så det här är en av de saker som är bra i islam. Och det är en av de bästa av gärningar. Att göra fred mellan 2 muslimer som är ovänner. En av de bästa av gärningar. Och här säger ulema. En av de värsta av gärningar är. Att göra så att 2 bröder, 2 muslimer blir ovänner. Att en man och en fru blir ovänner. Det är en av de värsta. Och det här är yani shaitan. Men den som gör det, han är en shaitan. Den som gör att 2 muslimer blir ovänner. Eller en man och en fru blir ovän. Det ska man inte göra. Man ska stifta fred mellan muslimer. Taib. Och sen så sa profeten a.s. Han fortsatte i hadithen här. وَتُعِينُ رَجُلًا فِي دَابَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَ مَتَاعَهُ صَدَقًا. Att du hjälper en person med hans riddjur att ta honom upp eller att lyfta hans packning på det här riddjuret. Och ulema säger att i dagens riddjur är till exempel en bil, en buss eller cykel eller någonting sånt. Eller hur? Till exempel du ser din granne har varit och handlat, kanske gammal och han har massa påsar, Willys påsar. Vad gör du? Du hjälper till att bära, eller hur? Han vill bära in någonting tungt i bilen. Du hjälper till att bära. Han vill ha hjälp att bära upp dem till huset eller någonting. Det är sadaka. Att hjälpa honom med hans riddjur generellt. Det kan vara idag till exempel som en sheikh nämnde bilen. Vad händer om batteriet dör? Han behöver hjälp att putta på bilen. Att bröderna hjälper till att putta bilen, det är sadaka. Du får hasanat. Han får punktering. Du hjälper till att byta däcket. Det är sadaka. Mashallah. Så sadaka är väldigt, ett väldigt stort begrepp då. Wal kalimatu tayyiba sadaka. Och det goda ordet är sadaka. Och Sheikh Abdul Muhsin säger yadkhulu tahtahu kullu kalamu tayyib. Att alla former av gott ord faller in under detta. Mina dhikr wa du'a wal qira'atu wa ta'lim wal amr bil ma'ruf wa nahyan al munkar. Att göra dhikr är ett gott ord. Och du'a är ett gott ord. Att läsa Koranen. Att lära ut kunskap. Att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och så vidare. Och också Sheikh Ismail al-Ansari nämner här. Att idkhal surur al mu'min. Att säga ord som gör din broder eller syster glad är också sadaqa. En bror eller syster kanske är ledsen. Men du kommer med tröstande ord, uppmuntrande ord, stärkande ord som gör att personen blir glad. Det här är också en av de bästa av gärningar. Att göra en muslim glad och lycklig och trygg. Och det här är något viktigt, speciellt idag. Det finns mycket wahsha. Mycket yani, tomhet och avstånd mellan folk. Och tyvärr också mellan muslimer, bröder, eller hur? Den här ulfa, den här sammanhållningen som borde finnas kanske inte är så stark som den borde vara. Och det är för att många i det här landet kanske följer lite den här inställningen som finns att man sköter sitt. Och alla är upptagna med dunja och hit och dit och studier och alla måste. Man blir påverkad. Man måste överse varandra. Men det är viktigt att vi kämpar emot och försöker hela tiden att hålla ihop, träffas, ringa varandra. Jag har inte sett min bror för flera veckor. Vart är han någonstans? Kanske är sjuk, kanske behöver hjälp. Han gick igenom en skilsmässa. Hon gick igenom en skilsmässa, han behöver hjälp. Personen har ingen jobb, kan jag göra någonting? Personen behöver gifta sig, kan jag göra någonting? När man försöker så gott man kan att göra sina bröder glada. Så det goda ordet är en sadaqa. Och sen så sa profeten alaihissalam att varje steg du tar till bönen är en sadaqa. Varje steg du tar till bönen är en sadaqa. Varje steg du går till moskén är en sadaqa. Och vissa sahih hadith nämner att varje gång du sätter ner högerfoten så får du en hasanat. Varje gång du sätter ner vänsterfoten eller tar upp den så tar alla bort en synd. Mashallah. Tänk dig en person som går till moskén 1000 steg. Eller hur? Och vissa ulema nämner också här att gå tillbaka. Får du också samma belöning. För du på något sätt det hänger ihop. Att du går till moskén, det betyder också att du måste gå hem till moskén. Det är en och samma gärning. Förstår ni? Så du får belöning både för att du går till moskén och går hem till moskén. Och vissa hadith nämner att du är i salah. Och änglarna ber för dig så länge du är i det här tillståndet. Att du går till moskén och går hem från moskén. Och profeten s.a.w. han gav en bushra. En glädjebudskap till de som går i mörker till moskén. Att de kommer ha ett fullt ljus på domedagen. Det finns många, många hadither om just den här dygden av att gå till moskén. Och vissa av sahaba en bodde längst bort i Medina. Och han gick varenda salah han var där. Så vissa av sahaba sa, men typ skulle du inte vilja flytta närmare moskén? Så han sa nej wallahi att jag skulle bo typ närmast moskén, jag skulle inte vilja det. Jag vill ha den här belöningen som jag får när jag går till moskén. Mashallah. Allah al-musta'an. Så att gå till moskén, och vissa ulema nämner generellt att gå till allting gott, finns det belöning. Att gå till en dars, att gå för att besöka en muslim och så vidare. du får belöning för varje steg du tar. Och sen att ta bort, den sista punkten som nämndes är att ta bort någonting farligt från vägen. وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الْتَرِيقِ صَدَقَ. Att ta bort någonting farligt från vägen är sadaqa. Och profeten alaihissalam har också nämnt i Sahih Muslim hadith Abi Huraira att iman är ungefär 70 eller 60 grenar, delar. Iman består av många saker, den här tron. Han sa den högsta är att säga la ilaha illallah. Den bästa är att säga la ilaha illallah. Wa adnaha, och den lägsta delen av iman, det minsta man kan göra av iman, är att ta bort någonting farligt från vägen. Och så sa han wal haya'u min al iman, och blyghet är en del av iman. Så att ta bort någonting farligt från vägen är en del av iman. Kaif, hur? Ja, när du ser en glasbit på vägen och du tänker kanske ett barn kommer skada sig, kanske en katt kommer skada sig, och du tar bort den, det tyder på att du bryr dig om andra. Du har rahma i hjärtat mot andra människor. Eller hur? Så därför är det en god gärning. Och det finns den här hadithen om den här mannen som gick och tog bort någonting farligt från vägen. Och Allah Azza wa Jalla tog bort hans synder. Personen tänkte, det här är ingenting, eller hur? Jag tar bort den här pinnen från vägen, den skadar muslimer. Allah Azza wa Jalla förlät honom för hans synder. Så man ska aldrig se ner på en god gärning. La tahqiranna min al-ma'ruf i shay'an. Du ser en taggpinne, en glasbit eller någonting på vägen, ta bort den. Ulema nämner också att någonting som är wasikh eller qadr, najis, kan man också ta bort från vägen. Det ligger någonting som är najis som folk går på och sånt. Om du har möjligheten att ta bort det, spola bort det eller någonting, gör det. Så att folk inte får det på fötterna. Och här finns en faida som Ibn Mulaqin nämner. Ibn Mulaqin och Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Och det är en väldigt fin faida. Här så nämnde profeten alaihissalam att man ska ta bort någonting farligt från vägen. Och det här är ett tariq al-hissi, den riktiga vägen som är här ute. Du tar bort någonting farligt från vägen. Det finns också någonting som kallas för ett tariq al-ma'nawi. Typ den metaforiska vägen, den bildliga vägen. Och det är islam. Islam är en väg, eller hur? Ja? Ihdina sirat al-mustaqim. Det är en sirat, det är en tariq, en väg. Islam är en väg. Och den här vägen är fylld av goda gärningar, och den här vägen leder till paradiset och så vidare. Det finns i den här vägen folk som försöker leda dig bort från den här raka väg. Shayatin al-insi wal-jin. Onda människor, kuffar. Det finns ahlul bid'a och ahlul ma'asi, ahlul kabair, som kallar människan till synd. Och det är också som hinder i den här vägen, som farliga objekt som de försöker lägga i din väg till paradiset. Att ta bort de här farliga objekten, att ta bort de här farliga människorna, är ännu bättre än att ta bort skadliga saker från vägen. Hänger ni med? Eller hur? Vad är bäst? Att ta bort en person som sprider bid'a, eller ta bort en glasbit från vägen? Att ta bort han som sprider bid'a är mycket bättre. Han gör ifsad i religionen. Han förstör religionen inifrån. Han är en mufsid. Och han ska stoppas. Och måste hindras. Har man auktoritet, ta bort honom. Hindra honom från att prata. Fängsla honom. Och vissa av ulema säger till och med att ahlul bid'a ibland kan avrättas. För att hindra folk från deras ondska. Kan du inte det, tillbakavisa honom i ditt tal. Tala ut mot folket av bid'a. För wallahi, de kallar folk bort från Allahs väg och kallar folk mot helvetet. Så det är en plikt för folket av kunskap och de som har möjlighet att tala ut mot folket av bid'a för att varna från dem. Och det minsta du kan göra är att hata det onda som du ser. Så det är också en faida som man lär oss av denna hadith. Tayyib, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, han säger, vi lär oss av denna hadith att varje led i kroppen behöver sadaqa. Och sadaqa, antingen att den är qasir eller muta'addin, att den begränsas till att gynna dig, eller den gynnar också andra människor. Vi uppmuntras också i hadithen till att stifta fred mellan folk som är oense. Vi lär oss också av hadithen att det är rekommenderat och uppmuntrat att hjälpa sina bröder i det de behöver hjälp med. Som till exempel att bära en person upp på hans riddjur eller hans packning och så vidare. Vi lär oss också, eller vi uppmuntras också till att allting gott, kullu kalamin tayyib, allting gott man kan säga, dhikr, att läsa Koran, att lära ut kunskap, att kalla till gott, att göra dua för muslimerna och så vidare. Vi lär oss också dygden av att gå till moskén. Och dygden av att ta bort farliga saker från vägen. Ja. Så vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.